Och man kan ju inte trycka nog på just det här barnrättsperspektivet. Men alla barn, vi har skolplikt i Sverige. Man måste gå till skolan. Och att då kanske då bli utsatt för olika typer av kränkningar, diskriminering eller annan typ av utanförskap är ju något som inte ska få ske. Vi sviker ju våra barn och unga när vi faktiskt inte jobbar med det här på tillräckligt bra sätt. Och kanske inte heller uppnår lagens minimum vad gäller det förebyggande arbetet. Så det är ju, det här är en så viktig fråga.
Hej och välkomna till Agera-podden. En podcast där vi på Agera Värmland tar upp frågor inom mänskliga rättigheter, demokrati och diskriminering. Och så har vi alltid ett särskilt fokus på Värmland. Idag har vi med oss en ganska liten skara. Det är
jag, Nina Karlsson Norman.
Och jag, Per Hydén.
Och jag, Lars Stjärneröv, som håller i det här samtalet. Det jag tänkte som dagens tema är utgår ifrån ett seminarium som vi hade för några dagar sedan där vi pratade om inkludering som verktyg för att förebygga och förhindra skolattacker. Och det var en väldigt intressant dag som en del i Se mig-veckan som är en temavecka som går en gång om året i Värmland. Och det passar ju väldigt bra just titeln på veckan, Se mig, för det är någonting som är så viktigt när vi jobbar med de här frågorna kring inkludering. Mm. Och bara för att rama in så tänker jag börja med ett citat som har blivit ganska känt och som är så på pricken. Det låter så här. Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist därpå fruktad, i brist därpå avskydd och föraktad. Man vill ingiva människorna någon slags känsla. Själen ryser för tomrummet och vill kontakt till varje pris som helst. Det här skrev Hjalmar Söderberg redan 1905 i en bok som heter Dr. Glass. Och många av er har säkert hört det här. Och det är så på pricken vad det egentligen handlar om. Att vi är ju sociala varelser. Vi vill bli sedda. Vi vill ge något form av intryck hos andra. Finns vi där och ger den positiva feedbacken, ser människor för deras goda egenskaper, då har vi också väldigt bra möjligheter att inkludera dem i ett sammanhang. Blir de inte sedda för det så är det oftast att man försöker bli sedd för någonting annat. Och där har vi många gånger kärnan i det som jag jobbar mycket med, våldsbejakande extremism, utanförskap i skolan, utanförskap i samhället, även kanske kriminalitet och annan form av normbrytande beteende. Så att kärnan är egentligen ganska, nu ska vi inte säga enkel, det är ju att ta i, men alltså kan man bära med sig det på ett bra sätt, då tror jag också att väldigt mycket är vunnet.
Mm. Verkligen. Nej, och det citatet där går ju helt i linje med det vi brukar ha som ingång när vi pratar om inkludering, att det är ju det här som vi pratat om i podden tidigare också. Där att känna sig inkluderad är ett grundläggande mänskligt behov som vi alla har. Som vi alltid kommer någonstans sträva efter. Och utifrån det här då, att kan man inte få känna sig inkluderad genom för den man är eller på ett kärleksfullt sätt, så kanske man gör det på ett annat sätt för att ändå få någon slags reaktion och ändå känna att jag finns med och jag betyder något och påverkar, även om det faktiskt blir på ett negativt sätt då. Mm.
Och det ser man ju när man tittar i facit efter en skolattack till exempel. Det finns ju en omfattande forskning i USA kring de här frågorna, för där har man ju tyvärr dragits med den här problematiken ganska länge. Och just den här bristen på att vara sedd är ju en stark drivkraft för gärningspersonerna. Att till slut då, ja men nu ska alla se vem jag är, nu ska alla minnas mitt namn. Mm. Och det ser vi också när man tittar på de här sajterna som blossar upp kopplat till olika former av massskjutningar och attentat, så framhålls ju gärningspersonerna ofta som några helgon. Man gör idolbilder av dem och man framställer dem som någon i en väldigt positiv dag, för att då ha någonting att identifiera sig med och få en tillhörighet och känna sig inkluderad i ett sammanhang. Mm. Och där ser vi också den stora styrkan hos våra våldsbejakande miljöer, oavsett om det är höger, vänster eller religiöst motiverade grupper, så är man ju väldigt duktig på att inkludera sina anhängare och binda dem till sig genom att se dem på ett sätt som får dem att uppleva sig behövd och så. Så att jag tror det är så grundläggande hos oss. Mm. Och det var ju lite det vi ville fånga upp med det här seminariet vi hade i tisdags. Så där vi utgick både från antidiskrimineringsbyråns perspektiv kring inkludering och den våldsbejakande extremismens det förebyggande perspektiv vi har inom VBE-arbetet kring trygghet i skolan.
Mm.
Och jag tror liksom stora fördelen om vi lägger fokus på de här frågorna, det är också att en mycket större andel av personalen kan känna att ja, men jag har också någonting att bidra med.
Mm.
För att se och bemöta andra, det är någonting som vi alla kan göra.
Precis.
Och då får vi också ett samlat mycket bättre resultat, tror jag. Eller vad tänker ni?
Ja, men absolut. Och det känns så väldigt viktigt att lyfta den här frågan just, alltså inkludering, utanförskap, exkludering i skolan. Vi börjar ju skolan när vi är väldigt små. Och det är ju där ett utanförskap kan börja. Det kommer ju inte att vara i hemmet på det sättet. Så att det känns extra viktigt att prata oftare om det här.
Och jag tycker också det var väldigt spännande att ta det här, som för oss i alla fall, lite nya greppet att tillsammans då, antidiskrimineringsbyrån och arbetet mot våldsbejakande extremism, få göra ett seminarium tillsammans. Där vi båda verksamheterna ser hur viktigt verktyg inkludering faktiskt är. Både då när det gäller att överlag då förebygga utanförskap, diskriminering, trakasserier, kränkningar av olika slag. Som såklart alla har en rätt att inte bli utsatta för i skolan.
Mm.
Men också som verktyg, som du säger Lars, att så här, inte, eller för att förebygga risker att barn och unga faktiskt dras in i extremistiska miljöer. För att där blir man inkluderad, inte upplever att man blir det i skolan eller i sin klass eller sådär. Så att det var ju ett väldigt spännande grepp vi tog här i tisdags och som kändes väldigt, väldigt bra och relevant. För vi ser ju det att det är ju också, de konkreta åtgärderna är ju mycket detsamma när vi pratar för skolor. Oavsett om vi i antidiskrimineringsbyrån pratar inkludering för att minska utanförskap på det sättet. Eller när du Lars pratar för att minska risken för våldsbejakande extremism. Så är det just det här att se, att inkludera, att jobba aktivt med de här frågorna på också organisatorisk nivå och så vidare. Så det, ja, jag fick en väldigt, väldigt roligt att hålla det här seminariet.
Mm.
Ja, och viktigt att få lägga fram det på ett bra sätt till många, för att det här är ju någonting som i alla fall jag ibland möter, som man tycker att det är lite flummigt. Ja, vadå då? Ska vi bemöta terrorister med och inkludera dem i samhället? Vi ska väl låsa in dem och kasta nyckeln.
Mm.
Det är ju ibland det man kan mötas av. Och det är ju inte det handlar om, att när någon väl har begått ett allvarligt brott, då ska vi naturligtvis ha de möjligheter till lagföring som finns. Men det här handlar ju om att undvika. Jag brukar säga ibland att vi gör det innan som behövs innan man ringer 112. Det har ju varit mycket fokus när det gäller just skolsäkerhet, i och med att det har kommit upp på agendan genom en rad tragiska händelser de senaste åren. Så handlar det mycket om det som vi kallar för PDV, pågående dödligt våld.
Mm.
Och det är ju viktigt naturligtvis att ha kunskap om det och ha rutiner på skolan. Men det är ju det absolut sista liksom nödfallet att behöva använda dem.
Mm.
Det gäller ju istället att se till att vi aldrig hamnar där.
Nej,
och det kommer ju det här förebyggande arbetet in som en sån viktig del och bemötande. Därför är det liksom inget flum på det sättet, utan det här är ju ett sätt att faktiskt förhindra att saker sker.
Mm. Och med ett långsiktigt liksom tidsperspektiv också.
Ja, men precis. Och vilket kan locka många, ofta väldigt små insatser, både ekonomiskt och personellt, vilket inte kan vara minst viktigt i en ansträngd skolekonomi till exempel. Här krävs det inga stora omtag eller någonting, utan här gäller det att bara skruva lite grann på hur vi bemöter våra ungdomar och hur vi möter varandra, vilket språk vi använder. Det tycker jag var viktigt att du lyfte på seminariet, just språkbruket som ett förebyggande verktyg. Det är ju verkligen någonting som man, där man har möjlighet att påverka. Ett hårt språkbruk ger en hårdare skolmiljö, så är det helt enkelt.
Verkligen. Och om vi ska någonstans, det vore intressant att bara sammanfatta lite grann de delarna som vi kom fram till, du och jag, Lars, på seminariet, och för att koka ner lite grann till det här poddavsnittet, var om du, Lars, vill bara dra några stora slutsatser av dina delar. Det är ju klart svårt när vi hade en och en halv timme seminarium, men för vi pratade ju först om lite grann utmaningar och nuläge idag och så där, både utifrån utanförskapsdelar där jag pratade om hur ser det faktiskt ut när det gäller diskriminering och kränkningar och mobbning i skolan idag i Sverige utifrån de undersökningar som har gjorts. Och du pratar ju lika väl om utmaningarna just nu och nuläget med våldsbejakande extremism. Och sen så gav vi ju lite tips på hur man konkret kan jobba med inkludering i skolan. Om du vill sammanfatta din del, så här, vad vill du ta fram då?
Ja, det som jag tycker är viktigt är ju att man tar vara på de här små signalerna. Det är ytterst sällan som en sån här händelse kommer bara som en blixt från en klar himmel. Utan det finns en uppbyggnadsfas där till exempel en elev man har oro för går in i en kris, förändrar sitt beteende, kanske blir mer aggressiv eller mer tillbakadragen. Och att man då tidigt kan vara observant på när någon förändrar sitt beteende och bemöter det. Och ju tidigare man bemöter det, så kan man också bemöta det på ett positivt sätt och stärka de goda sidorna och så här. Och få den här att känna sig inkluderad på ett bra sätt. Det är en viktig del. Och sen också att man kanske, jag brukar säga att man inte ska prata om elefanten i rummet när man då ska hantera frågor som kan ha kopplat då till radikalisering och extremism. Och det är också viktigt hur personalen hanterar de här frågorna. Att man inte förstorar problematiken. Och att man också är medveten om när man tvingas till göra en konsekvens mot en elev som är normbrytande till exempel. Att man också tänker på det så att man inte driver på ett pågående utanförskap. Så att man ytterligare tränger ut en elev. Utan just det. Man är mån om att eleven förstår vilka insatser man, varför man sätter in insatser och så här.
Ja, just det. Och att, som du brukar säga också, så här, att det är att man ska göra så mycket man kan så att eleven får känslan att det inte är jag som person som är fel. Eller så, utan det är ju i så fall åsikten eller så där, med att alltid bjuda in dig som person och du är viktig för oss och så där, så man då får den här tillhörigheten. Ja. Den tycker jag är så viktig.
Och kanske det viktigaste är att använda ett litet hej ibland. Alltså att just det här att se personerna i vardagen för den man är, att man inte behöver vänta tills man måste hantera någonting, utan man bygger på det här varje gång som en elev kliver in i klassrummet till exempel. En kort ögonkontakt kan vara nog så viktigt.
Precis.
Men du då, Per?
Ja, precis. Nej, men först, något som jag tyckte var viktigt att få fram, det är ju också att det är ett ganska hårt klimat i skolan idag. Det är såklart att det varierar utifrån skolor och sådär. Men tittar man på Friends senaste undersökning, förekomst av mobbning, så ser man att hälften av barn och unga då från grundskolan till gymnasiet upplever då att de, eller svarar att de har upplevt någon form av kränkning under de senaste 2 månaderna. Alltså hälften. En enorm siffra. Sen säger man ju inte det att bara för att man kanske upplever en kränkning eller att man har ett kränkande språk att det automatiskt leder utanförskap och sen, så det är inte det vi vill säga, men att det är tufft. Och det är mellan, beroende på hur man ställer frågan, och har de ju sett de här undersökningarna att, men så blir det lite olika utfall i procent då, men mellan 11-18% ungefär upplever att de har blivit utsatt för mobbning. Alltså återkommande kränkningar. Så det är ett stort problem i skolan idag, där vi då nämnde språkbruket som ett problem, men det finns ju många olika problem och utmaningar där också. Diskriminering är en del, av trakasserier, utifrån någon av de sju diskrimineringsgrunderna och så vidare. Så att det är ju något viktigt att få fram, att det är ändå problem och där vuxenvärlden kanske inte hör allting. Alltså mina lärare och annan skolpersonal kan ju inte vara på alla platser överallt. Men det är fortfarande så viktigt att jobba med, så att man kan jobba med en trygg skolmiljö. Mm. Någonting annat som vi också pratade mycket om från båda våra perspektiv, det är ju det här vi ser med ökade upplevelser av diskriminering gentemot personer med olika typer av NPF-diagnoser. Där man inte då upplever att man får rätt stöd och anpassningar som man har rätt till, vilket då i sig då kan vara diskriminering mot individen, men kan också leda till ett väldigt utanförskap, att man känner att man inte passar in.
Man inte får lyckas.
Precis. Mm. Det jobbar ju du mycket med som dina ärenden. Vad tänker du kring de delarna?
Nej, men jag tänker att det är väldigt viktigt att belysa att vi ju ser i statistiken att många anmälningar rör det här. Mm. Och att vi ser ju det på nationell nivå liksom också. Så det är väldigt viktigt att vi lyfter upp det. Och att vi också sprider kunskap om den här nya regeln som kom 2015, som innebär att skolor måste sätta in stöd och anpassningar. Ja. Utifrån också diskrimineringslagen och inte bara skollagen. Så det är en viktig rättighetsfråga helt enkelt.
Ja. Verkligen. Och där kom vi också in på det. Där du pratar mycket, Lars, också om att vilka trender man ser utifrån gärningspersoner som faktiskt utför olika typer av våldsdåd i skolmiljö kopplat till NPF-diagnoser och så. Vad vill du säga någonting om?
Ja, tyvärr är det ju så att vi ser ju idag en stark överrepresentation då av gärningspersoner som då på något vis har en uppger själva eller har en diagnostiserad dålig psykisk hälsa. Ofta då kopplat till autism i dagsläget, och det har ju mycket att göra med hur man radikaliseras in i de här tankarna idag, att det sker via nätet och att man då som med ett svagt, en så svag social anknytning är mycket mer sårbar. Och här är det ju viktigt att vi också håller isär så att inte det här blir ytterligare ett stigma. Nej. För personer med psykisk ohälsa, för det är inte den psykiska ohälsan i sig som är våldsdrivande, utan det är att man då hamnar i en sårbarhet som gör att man lättare kan hamna i de här spåren. Precis. Så att där är väldigt, väldigt viktigt att ha den distinktionen för att, så att vi inte blandar ihop det hela.
Nej. Precis, det är ju lätt att blanda ihop korrelation och kausalitet i det här fallet. Ja, att man tänker bara att man har en PF-diagnos eller autism så är man en potentiell terrorist. Liksom. Så det är ju jättefarligt. Och vi tryckte ju på det många gånger under seminariet att det är inte så man ska tolka det här. Och det är ju också viktigt att påpeka att vissa grupper är ju mer utsatta för diskriminering och utanförskap än andra. Mm. Där det här är en grupp som får, som vi ser i både statistik till anmälningar till diskrimineringsombudsmannen. Precis. Men också andra typer av undersökningar man har gjort. Ja. Att det här är en grupp som får utstå mer på gruppnivå. Mm. Och då det är såklart också en faktor att man känner man sig då exkluderad utifrån sin funktionsnedsättning men inkluderad någon annanstans. Mm. Och kanske en sårbarhet då för vissa typer av idéer eller hur man hämtar in olika typer av idéer så är det viktigt att ta in. Mm. Och som vi brukar säga, att jobba med inkludering för alla det är för att det är en rättighet att inte bli diskriminerad, inte för risken att någon hamnar i en skolattack, men det kan ju få positiva synergieffekter förstås att jobba med inkludering på många sätt.
Ja, men precis. Och om vi liksom fortsätter på det rättighetsargumentet eller perspektivet, så vi har ju konventioner för olika grupprättigheter som vi brukar prata om, kvinnors rättigheter, barns rättigheter och rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Mm. Så det är inte för inte, utan vi ser ju att det finns en utsatthet kopplat till vissa grupper i samhället där vi behöver ett förstärkt skydd. Så det är också viktigt att lyfta just sårbarhet som kan komma med olika delar av den man är.
Exakt.
Och då kommer just det här med ett inkluderande synsätt så bra in, om vi ska knyta ihop säcken lite grann. För att där har vi då möjlighet, genom, som vi var inne på tidigare, genom ganska små insatser i vardagen, att då bygga upp en ömsesidig respekt och en inkludering hos människor som gör att man då finns i ett gott sammanhang och inte behöver söka sig till de här extremerna på samma sätt. Så.
Precis, och jag tycker inte man ska underskatta just vad vi faktiskt kan göra som enskilda individer. Utan att såklart lägga för mycket ansvar på varje enskild pedagog eller vuxen i skolan. Så, men det spelar roll, vårt beteende gentemot andra. Så det är viktigt att man alltid reflekterar över hur är mitt beteende? Vad använder jag för språkbruk som vuxen och i fikarummet och i korridorer? Är det så att jag faktiskt, kanske oreflekterat, men favoriserar vissa barn och ungdomar och inte riktigt ser alla? För att det kanske också är svårt och jobbigt att ta tag i de frågorna. Är jag uppmärksam för vad som faktiskt pågår i klassrummet och så vidare? Hur gör jag när jag delar in i, det var ju faktiskt en som var deltagare på seminariet. Som just sa det att hur viktigt man kan jobba bara med gruppindelning när man ska göra grupparbeten. Att man faktiskt som lärare kan vara med och styra det lite grann så att det inte heller blir exkludering för att det är någon kanske som ofta blir utanför. Eller. Så det finns ju många sätt som man faktiskt kan jobba och tänka kring hur kan jag i mitt beteende försöka så mycket jag kan främja inkludering. Och det ska man nog inte underskatta. Sen sa vi också det förstås att det är jätteviktigt hur man också på organisatorisk nivå jobbar med det här. Alltså finns det förutsättningar i skolan på just våran skola att faktiskt jobba aktivt med inkludering? Har vi rätt riktlinjer och rutiner? Finns det förutsättningar för lärare? Hur ser skolledningen på de här frågorna? Hur organiserar man det här arbetet? Hamnar det på någon jämställdhetsansvarig som brinner för frågan men som inte har något mandat egentligen, så blir det ju svårt med förankring.
Jag tyckte det var så bra på seminariet för att ni fick ju med båda de här perspektiven, alltså vikten av hur vi beter oss men också det här organisatoriska som du nämner, Per. Och där tycker jag det är värt att nämna igen det här arbetet med aktiva åtgärder som ju ska syfta till att främja lika rättigheter och möjligheter för alla elever. Och det är ju ett arbete som dels förebygger diskriminering men också mycket annat, tänker jag. Att det här att man försöker att ha ett organisatoriskt tänk som handlar om lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller sådär hos elever. Alltså jag tänker att det är ett väldigt kraftfullt verktyg om man liksom kan ta det till sig. Vi vet att det kan kännas lite läskigt och att det kan upplevas som mycket att göra. Mm. Men,
Precis. Och man kan ju inte trycka nog på just det här barnrättsperspektivet. Men alla barn, vi har skolplikt i Sverige. Man måste gå till skolan. Mm. Och att då kanske då bli utsatt för olika typer av kränkningar, diskriminering eller annan typ av utanförskap är ju något som inte ska få ske. Mm. Vi sviker ju våra barn och unga när vi faktiskt inte jobbar med det här på tillräckligt bra sätt. Och kanske inte heller uppnår lagens minimum vad gäller det förebyggande arbetet. Så det är ju, det här är en så viktig fråga.
Ja, verkligen. Jag tänker som liksom, om vi vuxna inte mår bra på vår arbetsplats, då kan man ju kanske bli sjukskriven eller så, såklart. Och det är ju jättetråkigt. Det ska absolut inte behöva leda till det. Men man kan också välja att byta arbete till exempel. Och barn kan ju inte det, utan de är ju verkligen, de behöver vara där. Och då är det ju liksom vårt ansvar som vuxna att se till att det funkar där barnen är.
Precis.
Så jag tycker verkligen att vi ska prata mer om barnkonventionen, särskilt nu när den har blivit svensk lag. Och vad det faktiskt innebär och de här perspektiven vi måste ha med oss.
Precis, bara en sista avslutande där på tal om det du sa här inne. Det är också så att i skolan så kan det ju vara så att, eller ofta är det ju så också att det krävs resursstarka föräldrar för att driva ett ärende om ens barn inte får rätt stöd eller anpassning. Eller om ens barn blir utsatt för olika typer av kränkningar eller sådär. Vad händer med de barn som inte har de resursstarka föräldrarna? Att man orkar driva. Det är också en väldigt stor risk eller farhåga just när det gäller barn särskilt. Då. Att man inte kan alltid driva sina genom sina rättigheter själv. Eller föra sin egen talan på samma sätt som en vuxen kan i alla fall.
Ja, men det kan väl vara bra slutord här. Nu fick ni till två bra perspektiv här det sista. Ja, ni märker att det går att prata väldigt mycket om den här frågan. Vi skulle kunna sitta länge till och vi återkommer säkert till den på ett eller annat sätt. För det är ju någonting som vi bär med oss i vårt arbete varje dag egentligen. Att trycka på vikten av att inkludera alla i ett sammanhang. För det är också då vi kan undvika de svårigheterna med ett utanförskap. Så att jag tror vi stänger butiken där för idag. Och jag vill tacka för dagens samtal och tack också till dig som lyssnat. Kolla in Agera Värmland på sociala medier eller gå in på vår hemsida så kan du få lite mer om information om vad vi gör. Tack för idag.
Tack.
Tack. Tack, hejdå.